Världens bästa TV presenteras av tv.nu. Hej och varmt välkommen till podden Världens bästa TV som presenteras av tv.nu. Jag heter Jenny Ågren och i den här podden så kommer vi bara att snacka om TV. Vi kommer under den här säsongen avhandla en hel del under olika teman. Vad kommer efter Game of Thrones är slut? Vad 17 ska vi kolla på då? Vad har dokumentärer som Leaving Neverland och Making a Murderer gjort för dokumentärkulturen och framförallt för journalistiken? Och hur kommer det sig att 2010-talet blev superhjältarnas årtionde? Och vilket är egentligen tv-historiens mest skrämmande ögonblick? Jag kommer bjuda in gäster och snacka om det här, så se redan nu till att följa oss i din poddspelare. Och i det här allra första avsnittet av Världens bästa TV så kommer vi snacka om falsk identitet till skam. Guldkornen som inte är på engelska eller svenska. Ja, norska Skam slog ner som en bomb när det började visas i Sverige hösten 2016. Plötsligt så gick väldigt många runt och snackade norska och önskade kanske att de var 17 igen. Vi fick följa ett gäng tonåringar under deras år på gymnasiet med fester, kärlek och vänskapsproblem. Och i december förra året så kom fjärde säsongen av Falsk identitet. Det är en fransk serie där vi får följa gänget på den franska underrättelsetjänsten. Och visst önskar man att man var en del i gänget kring chefen Henri Duflot och agenterna Malotru och Fenomen. Men det är inte första gången som vi blir hänförda över en tv-serie som inte är på engelska eller svenska. Danska Matador och italienska Bläckfisken gjorde tidig entré i våra svenska tv-apparater och tog många med storm. Sen har det fortsatt med både danska, italienska, tyska och norska serier med mera. Och för att snacka om det här så har jag bjudit in två av Aftonbladets verkliga experter på området. Carolina Fjällborg och Markus Larsson, välkomna hit!
Tack!
Tack.
Om vi börjar med att blickarna västerut, Norge. Och varför lyckades Skam? Varför blev den sån succé, Carolina?
Ja, alltså, dels är det ju en sån här grej som precis rätt serie, precis rätt tidpunkt. Sånt där som liksom inte händer så ofta, men när det händer så blir det fenomen. Men sen tror jag också att det som var nyckeln någonstans är ju att det kändes trovärdigt. Att Julie Andem som skapade serien hade verkligen liksom gjort djupintervjuer, hon hade studerat liksom sociala medier, det var en superstor castingprocess och skådisarna fick vara med och utveckla repliker. Alltså det gjorde ju att det kändes väldigt mycket på riktigt. Det kändes ur ett ungt perspektiv och det gjorde ju liksom att man trodde på den. Och sen att den fångade väl hela tonårens krångliga väsen väldigt bra på ett sätt som kändes både tidlöst men även modernt. Och sen gillade jag att det inte var så mycket vuxen närvaro. Att det inte var vuxna som gick in med pekpinnar och moralkakor, för det avskyr man ju. Utan det här var lite mer liksom tonåringarna som fick lösa det själva.
Du hade inte hår på pikken i 7 klassen, så blev du mobbad för det. Ja, uansett vad det är så måste du seriöst komma dig över det och börja uppföra dig som ett människa. Sluta gå runt som en jävla klisché.
Ja, det här var ju liksom en serie som också slog även hos den vuxna publiken. Och vi som kanske inte är födda så sent, utan det var ganska länge sedan. Vi kände ju också liksom så här, wow, tänk att få vara tonåring igen. Kände du så, Markus, att du ville tillbaka till tonåren?
Nej, verkligen inte. Man måste vara sjuk i huvudet om man vill uppleva tonåringen en gång till. Det är själva poängen med tonåringen när man har helt outvecklade hjärnor, är ju liksom att allting är nytt och man tror man kan allting. Och man får, det är ju en terror att vara tonåring och uppleva allt för första gången. Det jag vill säga med Skam, jag håller med om allt Carolina säger om Skam, och man får aldrig glömma också den här varma humorn som ändå fanns bakom alla konstiga tonårstrauman som skildras i serien. Så var det ju ändå någon sorts värme och nästan som en hyllning till att vara tonåring. Så även såna här bittra jävlar som jag kommer ihåg att det var ju rätt kul ibland att vara en förvirrad stolle som inte hade koll på någonting. Och sen tycker jag också så här, som alla bra serier så måste karaktärerna vara väldigt välutvecklade för att man ska överhuvudtaget bry sig, och de här var ju exceptionellt bra castade och skrivna. Så det jag är inte ett dugg förvånad att Skam blev den succé den blev.
Det blev en sån hype runt omkring. Det var så mycket runt omkring. Det blev kläder där det stod drittsäck på. Och det var så här, också att man gjorde massa tester på vem man var i Skam. Jag blev ju Penetrator Chris. Det var också lite konstigt kanske. Men,
är det något du vill berätta om ditt team?
Jag vet inte. Jag blev ganska förvånad över att jag var just Penetrator Chris. Men det var ju någonting som slog en liksom, med att just det, så där var det var tonåring, och att det blev så stort. Och sen har det ju också vuxit utanför Norge. Den har ju sålts vidare till så många andra länder. Carolina, vad säger du om dem som har du sett någonting av dem som har blivit utomlands?
Nej, det har jag faktiskt inte, för det känns så otroligt ointressant att kolla på. Alltså man kan ju inte uppfinna hjulet, samma hjul flera gånger. Och sen har jag också känt att ja, men, ibland finns det ju en poäng med att göra lokala remakes av saker. Jag är inte så säker på att det riktigt fanns det i fallet Skam.
Jag tror succén i Skam ligger mycket i språket. Att det är just tonåringar som pratar på norska. Det kanske man bara tycker som svensk, men jag tror inte den... Det är ju det som ger serien en unik identitet, och den kommer inte gå att kopiera till andra länder med samma framgång. Jag kan omöjligt tro det.
Men vi gick ju och snackade norska här hela tiden.
Det var helt patetiskt. Ja. Snart 40-åriga människor som satt och skrek drittsäck på redaktionen. Liksom, då vet man att det ändå liksom... En serie har nått ut utanför sin egen bubbla. Mm. Sen var det också, Skam var ju också en serie, inte bara det att vuxenvärlden är frånvarande i serien, utan det var ju precis hur de marknadsförde den, hur de spred ryktet om den. De använde ju verkligen ungdomarnas sociala medier för att liksom, ja, i all marknadsföring och allting. Så det kändes som att det var vi vuxna som fick komma in med armbågen på något sätt, och det var därför den var så bra.
Om vi kollar annars på Norge, för vi måste väl ändå säga att Skam är deras största internationella succé någonsin. Hur ser det annars ut på den norska tv-seriefronten, Carolina?
Ja, men alltså det är klart att Norge har inte Danmark-status. Men jag tycker att Norge är ganska underskattat. Jag tycker de har gjort ganska mycket intressant de senaste åren. Och de törs liksom lite grann prova olika genrer. Jag har ju sett Dag, den här dramakomedin som var... Den var ju riktigt bra. Lillehammer hade väl också sina stunder. Nu finns det en norsk serie på SVT Play som heter Kilegatan. Den är ju superspeciell. Alltså den är verkligen så att man ser flera avsnitt och känner, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag kollar på. Men ändå att den har någonting. Och Frikänd var ju ett jättebra kriminaldrama. Så att jag tycker Norge ändå har varit på gång en stund.
Vad säger du, Marcus?
Nej, jag håller med att Norge är underskattad. Jag har inte lika bra koll på norsk tv, men norsk filmindustri är ju verkligen så här, i radarskugga jämfört med kanske svensk och dansk och till och med finsk filmindustri. Men det är samma sak där. Norrmännen är ju liksom, och norrkvinnorna är ju lite mer excentriska och vågade än vad svenskar är även där. Jag menar, det finns en film som heter Trolljägaren som jag tror bara skulle kunna göras i Norge. Har ni sett Trolljägaren?
Nej.
Det handlar precis om det här, om en man som jagar riktiga troll i norska fjällen. Det är med lite kackiga specialeffekter, men den är verkligen, verkligen bra.
Så men som sagt, de har ju inte...
Norge kan inte bara åka skidor.
Nej, de kan göra lite tv också. Men de har ju inte lyckats lika bra som Danmark, som i årtionden försatt oss med välgjorda dramer, krimserier. En av de första danska serierna som jag kollade på och älskade, det var Mordkommissionen. Där när Mads Mikkelsen var med och fick sitt stora genombrott i Sverige. Vi försökte snacka här lite om vad det vi egentligen kommer ihåg, för den hade premiär 2000. Det är ganska länge sedan, nästan 20 år sedan. Och jag bara, men han var snygg. Var det därför jag gillade den?
Men
det
var ju lite såhär, ganska snygg.
Den var ju baserad på verkliga fall.
Är du så sur? Jag kan bara märka att jag har lust till den här sak. Det är det sgu da ikke någon, der har. Du har bara lärt något av amerikanerna, ikke?
Ska du så spöra mig vad jag menar?
Vad menar du?
Jag menar att det är där man har begynt att bruka advokater till vetenskapliga försök istället för råttor. Vet du varför?
Men sen har ju de också, Danmark också gett oss serier som Brottet och Borgen, Livvakterna, Follow the Money, Dikte, Matador och så vidare och så vidare. Varför, Marcus, lyckas Danmark?
Alltså det finns personer som kan svara mycket bättre på det här än jag. Men jag, när jag har pratat med folk som är i branschen, som jobbar med branschen, så brukar i alla fall manusförfattarna beskriva danska succén genom att där är just manusförfattarna högre aktade än vad de är i Sverige. De är bättre betalda och man lyfter fram dem mer. Att man utgår mer från ett originellt manus än att utgå från en idé eller vilka skådisar man ska ha på affischerna. Lite hårdraget. Men det kan vara en förklaring.
Mm. Carolina, kan du se en dansk serie utan text?
Jag kan, men det kräver en otrolig koncentration.
Okej, Marcus lägger in lite ljudeffekter.
Jag skulle vilja säga att det tar emot. Jag ser den här som en text. Norska däremot är ju i princip svenska på dialekt. Och det förvånade mig att folk inte kunde se på Skam för en SVT textade.
Men jag kunde inte. Jag kan varken säga. Jag förstår varken norska eller danska.
Gör inte det? För jag tror att det här var en fråga om varifrån landet man kommer. Om man är i övre halvan så kan man norska men inte danska och tvärtom. Men
ni som är från övre delen av Sverige borde förstå norska.
Jag bor ju precis vid norska gränsen, så att i och för sig för mig är självklart. Men jag tror ändå att, jag tycker norska är ju superlikt svenska.
Ja, det beror på när de anpassar.
Det beror på var i Norge du...
Men alltså är jag bara helt enkelt obegåvad.
Så kan det ju också vara.
Ja, alltså, jo, men jag tror det kan vara så när det gäller språk. Det är därför jag jobbar som journalist.
Carolina, har du en dansk favorit?
Ja, alltså jag älskade ju Ditte och Louise. Den här komediserien om med 40 plus kvinnorna som var skådisar och alldeles hopplösa men härliga. Men jag tycker, ska man säga en dansk serie som någonstans har haft störst betydelse, skulle jag säga Brottet. Den har ju liksom i princip liksom blivit hyllad som serien som fick britterna att börja läsa undertexter och liksom fick helt, ja men faktiskt de hade visat Wallander innan är textad och som hade gått rätt bra, men ändå att Brottet, det väckte en otrolig nyfikenhet som liksom ledde till hela den här Scandinavian Noir-vågen och ja men det här långa berättandet att låta en kriminalgåta löpa. Det måste inte vara ett fall i veckan
och... Nej. Och det som blev också The Killing sen i USA med Joel Kinnaman. Har du någon dansk favorit, Marcus?
Ja, det är verkligen. Det fanns ju en serie på 90-talet som heter Riket av Lars von Trier. Ja. Alltså, det är ju faktiskt en tv-serie, ska vi komma, men den är kort.
Med Ernst Hugo.
Den är svår. Den, det finns ju fortfarande inte något som liknar den tv-serien. Och jag kan ju sträcka ut halsen och få den avhuggen genom att säga att Lars von Trier har aldrig gjort något bättre sedan dess. Han har i alla fall inte gjort något som är lika roligt och skruvat på det sättet. Nej, och sen så tycker jag också att en annan stilbildande serie som ibland glöms bort som är så fruktansvärt bra, det är ju Borgen. Alltså den politiska trillan som faktiskt var där de lyckades med konsttycket att nästan få till och med journalister trovärdiga hur de jobbar. Nästan. Men det var det närmaste man kunde komma.
Det är ju svårt annars.
Ja, det är svårt. Liksom. Nej, men den kändes det är svårt att säga när man inte är politisk själv hur trovärdig den var. Men det var ju ett väldigt välgjort, spännande, vardagligt politiskt drama med fantastiska skådespelare.
Mm-hmm. Det är ju möjligt att det är så att vi har lätt att ta till oss de norska och danska serierna för att det är så likt oss själva. Men om vi blickar ut i Europa... Och så blickar vi mot Frankrike som de senaste 4 åren har gett oss en helt fantastisk serie som har ett helt galet namn enligt Marcus Larsson. Falsk identitet.
Ja, spionserie. En fransk. Vem trodde att man skulle sitta på 2000-talet och tycka att fransmännen gjorde världens bästa spionserie? Den är sjukt bra, Falsk identitet. Ja, vad ska man säga om den? Jag tror framgången med falsk identitet bygger lika mycket. Den påminner om Skam. Eftersom serieskaparna där också har tagit vad de säger i alla fall. För det låter ju bra. Alltså, de har ju tagit fall och händelser från riktiga underrättelseverksamheten. Sånt som har hänt den franska underrättelseverksamheten. Och gjort ett drama av det. Sen är det ju så här. Den som väntar sig att se... jag vet inte, se en spionserie som man, någon sorts James Bond action, ska ju inte ens försöka titta på den här. Utan det som var så befriande att se Falsk identitet, det är ju att de bygger sina karaktärer och sina historier otroligt långsamt. Och ändå så lyckas de någonstans, alltså de kan plantera någonting i avsnitt 1 och sen i avsnitt 8 så faller det på plats.
Je présente Guillaume de Bailly que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Bienvenue, très heureux de vous retrouver.
Merci, merci.
Bienvenue, je suis Rime, je suis la secrétaire de Henri Duflo.
Enchanté.
Austerlitz, je m'occupe d'Ostrogo, le clan des Chinois.
D'accord, enchanté.
Ça fait plaisir de vous revoir, Malotru.
Bonjour Jean-François.
Ça va? Bienvenue au bureau des légendes.
Merci beaucoup.
Och sen hur mänskliga de gör, de här spionerna. Alltså det är ju verkligen, spioner är ofta så här övermänskliga, i alla fall någon. Och det finns ju, huvudpersonen är väl kanske väldigt vass på att bedra folk. Men det känns väldigt mänskligt. Och sen bygger folk, det bygger på att de sitter lite grann och har ingen aning och gör massa misstag. Alltså seriens drama bygger egentligen på väldigt mänskliga misstag, att de misslyckas med sina spionverksamhet. Det går mest åt helvete faktiskt. Och det är fantastiskt att följa.
Ja, och man vill ju prata franska. För att jag hade inte... jag visste att den fanns. Men efter att jag hade läst... För du skrev en krönika om det här i Aftonbladet i typ december någonstans. Mm. Och då var det så här. Då fanns den ju inte någonstans förutom typ fjärde säsongen. Och sen så släppte ju SVT Play alla fyra säsonger. Så där satt jag ju och plöjde från 1 till 40.
Ja.
Och det går ju liksom inte att sluta titta, för att det är, jag blev ju också, precis som du säger, man blir väldigt tagen, för att det känns som att så här går det till i verkligheten.
Förmodligen inte, men de kommer ju nära.
Nej,
de kommer väldigt nära, det känns väldigt verklighetstroget, utan att den på något sätt känns som en dokumentär.
Sen gillar man ju, alltså det som är speciellt med, som du var inne på också, det här med att, ja, men att det går så långsamt. Att det är få serier man ser som har en sån respekt någonstans och tilltro till tittaren. Att de kommer att sitta kvar och de kommer få ihop det här utan att vi är speciellt tydliga eller snabba med att leverera. Det är ju rätt sällan man ser. Man får känna att man har det liksom så här förtroendet att man kommer stanna kvar.
Ja, men samtidigt, och sen så skildrar den ju också precis som, jag har läst John le Carré på senare tiden, den brittiska spionmästaren, romanförfattaren. Och jag ser ju väldigt mycket hur mycket de inspireras av le Carré, för han skildrar, och Falsk identitet skildrar ju inte bara det yttre spionarbetet, utan de skildrar ju väldigt mycket hur folks på individnivå och relationer mellan varandra går sönder av allt hemlighetsmakeri och alla intriger och all paranoia. Det förtär ju dem någonstans inifrån, och det tycker jag de skildrar rätt bra. Sen är det så här, sen älskar jag serier som har så här återkommande, helt som inte riktigt kanske alltid har dialoger som har med handlingen att göra. Alltså varenda gång de återkommer till den här skumma restaurangen i den här spionfabriken eller spionkontoret. Alltså det finns ju återkommande scener när de går och käkar med sina brickor. Alltså det är som en skolaula.
Personalmatsalen.
Ja, i Bamba, i personalmatsalen. De är helt fantastiska.
De ger ju så mycket till, de tillför ju saker till serien, det är det som är så konstigt.
Ja, ja.
Och liksom alla runt omkring, jag tänker ofta så här, när de har spelat in det här, är de i en liksom vanlig personalmatsal eller liksom, tänk alla statister, det är typ så 100 statister som sitter med sina brickluncher.
Mm.
Det är fantastiskt. Nej, men det här är verkligen serien som du absolut inte får missa.
Nej, och sen så då måste man veta, om man har en hemlighet så måste man sätta sig bredvid en, alltså alla håller koll på vilka de äter med. För att klura ut vad som händer. Ja, det är magiskt.
Det är lite som på Aftonbladet.
Det är lite som på Aftonbladet, ja.
Men ändå inte.
Eller inte. Men som sagt, missa inte Falsk identitet. Det finns fortfarande på SVT Play. Och jag vet, Caroline, att du har en annan fransk serie som du gillar.
Ja, jag tyckte ju Gengångare. Det är några år sedan den kom nu. Framförallt den första säsongen tyckte jag var helt underbar. Det var ju en helt ny tagning på zombie- genren. Mm. Nu spelar sig en liten fransk bergsby där ett antal personer som hade dött, det var olika länge sedan de hade dött, men de kommer tillbaka hela och rena och fullt friska och ska liksom fortsätta sina liv, och då har de som de lämnade kvar har ju liksom fortsatt. Och det öppnar ju bland annat en familj som hade tvillingdöttrar, och den ena dog i en busskrasch. Sen när hon kommer tillbaks hem som om ingenting har hänt, öppna kylen. Och sen då när hennes äldre syster, hon som blev kvar, får se tvillingen några år yngre, är ju liksom, alltså det är som gåshud. Den scenen var så, den är så sorglig på något vis, hela den där serien. Väldigt, väldigt bra var den.
Världens bästa TV presenteras av TV.nu. Och TV.nu är ju din guide i streamingdjungeln. Det är där du hittar de senaste tipsen på vad du ska titta på härnäst. Och det är enkelt också. Man kan välja vilka streamingtjänster som man har. Exempelvis Netflix, SVT Play, Viaplay, HBO Nordic. Och sen välja vilka genrer du gillar. Typ krim. Och så visar TV.nu allt innehåll som passar dig, rankat med de ack så viktiga IMDb-betygen. Självklart kan man också söka på sin favoritskådis för att hitta serier eller filmer som den är med i. TV.nu håller allting samlat, vilket gör att du slipper lägga tid på att leta runt på flera olika streamingtjänster.
Sen, Carolina, så har ju ganska nyligen Tyskland släppt Das Boot, som du gav 4+. Varför gav du den 4+?
Men jag tyckte att det var en, alltså för såklart, väldigt välgjord krigsserie. Men den kändes också lite annorlunda.
Det här båten är nytt. Vi kommer att testa. För allt kommer det att testa oss.
Alarm! Vad är det med de människor som sitt liv förlorar? Unschuldige.
Das Einzige, was wir haben, ist das Recht, uns zu wehren.
Ich kämpfe für Geltung und alle Härte.
Det är ju en, liksom en sorts andlig fortsättning på den klassiska Das Boot. Men här är det ju liksom, ja, det är såklart ett spår då som utspelar sig i en ubåt med den här klaustrofobiska spänningen. Men man får även följa en handling till land. Men det är ju främst två grejer som sticker ut, tycker jag. Det är dels att man har lyckats skriva kvinnoroller som har något vettigt att göra utan att det känns som någon sorts historieförfalskning eller att man har kvoterat in. Utan de har liksom fått vettiga grejer att, ja, med motståndsrörelsen och så här dubbelspel och sånt som faktiskt fanns på riktigt. Det var ju inte bara män som hade någon sorts agenda i krigstid liksom. Så det gillade jag. Och sen gillade jag också att det inte var de här stereotypa nazistskildringarna av tyskarna. Man har sett så himla mycket läderrockar och runda glasögon och att alla var onda. Men här är ju liksom unga män, de hade ju kunnat slåss för vilket land som helst. Så att jag tyckte att den hade lite nya lager.
Mm, och den finns ute på SVT Play nu. Marcus, har du lagt till den på din lista?
Ja, såklart.
Såklart du har. Har du någon annan tysk favorit?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Favorit?
Nej, jag har ingen tysk favorit, men jag har en israelisk favorit.
Ja, den kan du få prata om.
Ja.
Vi går raskt vidare till ett annat land.
Nej, jo, det finns massa tyska serier som är favoriter, men Israel tycker jag är viktigt att nämna i sammanhanget, för att de har ju för att vara ett litet land så har de ju en väldigt stor och inflytelserik så här film- och tv-industri. Det är där de förlagarna gjordes till In Treatment, psykologserien.
Och Homeland.
Gabriel Byrne, och framförallt Homeland. Men en serie som kanske några har missat på Netflix, det är ju Fauda.
Min Hada al-Maqdisi.
Hur är det med Hamas? Fattas عليك.
What does tomorrow bring? Jag sålde dron. Ni sålde och gav mig slim. Jag gav gamla ledim slim.
Som handlar om katt- och råttalek mellan israelisk underrättelsetjänst och palestinska terroristorganisationer. Och det är också en, framförallt tänker jag på första säsongen, det är också en väldigt rå och hemsk inblick i deras arbete som inte är så... Den moraliska kompassen svänger hela tiden vad man går in i. Alla har ju åsikter om konflikten i Israel, men oavsett vilka glasögon man går in med så blir de glasögonen rätt dimmiga efter ett tag. Och samtidigt så lyckas de hålla en väldigt så här laddad macho adrenalinstinn actionspänning utan att det blir liksom sökt och ansträngt och Hollywood.
Jag vill också att vi bara ska slänga en blick på Italien, därför att jag minns från när jag var liten hur mina föräldrar satt som klistrade varje fredag när det var bläckfisken.
Jag minns
ingenting av den, jag minns bara att de kollade på bläckfisken.
Jag köpte DVD-boxen för några år sedan då jag fortfarande köpte DVD-boxar och skulle börja kolla. Jag kommer inte så långt. Alltså, den är ju fortfarande bra, men oj, den har ju åldrats alltså.
Ja, det förstår jag.
Ganska mycket tv som har åldrats.
Italien har ju ändå liksom, de har ju Gomorra, de har ju också nu ganska nyligen släppt My Brilliant Friend.
E allora perché vi sei sulla sorda che è pure freddo?
Perché ci bravo lui. A parlare con maestro, fatelo ricciardo esso.
Rina, ma basta.
Ma capito che...
Ma basta! Vista cosa la scuola mette.
Du har sett My Brilliant Friend, eller hur, Marcus?
Ja, jag har sett den och jag tycker nästan, alltså den bygger på Elena Ferrantes fyra böcker, eller det är första boken den bygger på. Jag tycker den passar jättebra som tv-serie. My Brilliant Friend var man, eller Min fantastiska väninna, eller vad fan den nu heter på svenska. Det var ju många oroliga, hur ska de kunna göra film och tv av den här liksom. Men jag tycker den funkar. Jag var jätteimponerad av den. Jag var nästan mer imponerad av tv-serien än jag var om boken, just första i alla fall. Sen får vi se hur de tar det vidare. Alltså det är sällan man har sett i tv-serier, även boksammanhang, men i tv-sammanhang, det patriarkala samhället skildrat så oerhört skoningslöst utan med små medel. Alltså det är samma sak där. Man får blicken av de unga flickorna eller unga tonåringarna, och det är en av de mest lågmälda och brutala serier man har sett utan att den nödvändigtvis behöver vara så våldsam. Det är fantastiskt bra.
Spännande. Men sen har du som sagt Gomorra. Det är liksom så här maffia, det är väldigt mycket maffiakultur. Är det någonting som vi får se mer utav från Italien, eller är det liksom det de gör?
Det är ganska självklart egentligen, att jag tänker Italien som har liksom, ja, men har så mycket berättande kring maffian. Det är väldigt väldigt tacksamt ämne såklart, att de liksom öser lite grann ur den kistan, man ska säga. Det är samma sak som att, ja, men i Tyskland så är det mycket serier om krig eller om kalla kriget och sådär. Jag tror att det liksom faller sig naturligt att också det kanske det folk utanför Italien förknippar med Italien och vill se. Sen är ju också, ja, men Italien har ju en så otroligt någonstans stark karaktär som land. Mm. Alltså en väldigt rik filmtradition, och någonstans, det är också det när man ser My Brilliant Friend, att, ja, men atmosfären och känslan blir så himla stark, det blir så himla italienskt. Och det funkar ju väldigt bra.
Sen tror jag maffiafilmer har ju fått konkurrens på senare år av ett annat land, alltså Mexiko. Och drogkartellerna i Mexiko, det är ju samma problem där, om inte värre. Så jag vet inte. Jag skulle vilja se en serie som sammanför Gudfadern och Narcos, eftersom knarkhandeln ju fortfarande styrs till stor del från de gamla familjerna i Italien. Mm. Men jag tror att just den genren har ju luckrats upp lite med väldigt bra liksom, serier om den mexikanska, inte maffian, men det är något annat.
Och Colombia.
Ja, just det.
Colombia. Mm.
Ja, Narcos skulle vi egentligen kunna prata om det här avsnittet, men de pratar lite för mycket engelska där.
Ja, vi kom lite från ämnet.
Ja. Men om vi bara tittar så här, för några år sedan så fanns det inga streamingtjänster. Nu finns det streamingtjänster till höger och vänster. Har de också gjort så att det blir mycket mer tillgängligt för oss att se de här internationella serierna?
Ja, det har de ju absolut gjort. Och de satsar ju väldigt mycket på lokalt. Alltså det är någonstans någonting som alla vinner på. Att det kommer att bli mycket lättare. Världen blir mindre liksom. Man får se mycket mer från andra länder än engelskspråkiga.
Ja, men Netflix har ju fattat det där med identifikation och styrkan är lokala. Det har ju varit deras marknadsstrategi från början. att göra. Ska de bli stora över hela världen så måste de ha originalserier som utspelar sig i de världsdelar som de ska etablera sig i. Så vi kommer ju få se mycket, alltså, om man går in på Netflix så får man ju ett kartotek av grejer som man inte har någon aning om. Det finns så här koreanska serier och det finns, det kommer finnas en mängd kinesiska och originalserier indiska. Och indiska.
Ja, nu har vi ju hållit oss till Europas världsdel här. Mm. Och för att annars så blir ämnet alldeles för stort. Men har man tips så får man ju gärna höra av sig till oss och berätta vilka serier vi från andra världsdelar inte ska missa. Carolina och Marcus, vi ska ju också ge våra lyssnare tips om vad man tittar på just nu och vad man ser mest fram emot den kommande tiden. Så Carolina, vill du börja?
Ja, alltså jag har ju precis då sett klart Störst av allt, Netflix första svenska serie.
Mm. Maja Norberg.
Och de har informerat mig om att du är misstänkt för mord.
Vad hände egentligen i klassrummet?
Och den tycker jag verkligen att folk ska se. Jag tyckte att den var riktigt bra.
Mm. Jag kollar på en serie som har gått i några säsonger. Och det är ju Pamela Adlons Better Things på HBO. Alltså om den här kämpande ensamstående mamman. Och som fortsätter trots att den var ju skapad samman med Louis C.K. Och han är bara med sitt namn, eller han är ju alltid bara med sitt namn, men namnet är kvar i min hjärta. Men det är också en sån där nästan banbrytande skildring av en ensamstående mamma i underhållningsbranschen. Mm. Man har liksom inte sett något liknande. Sen så vill jag slå slag för en till som går på Amazon, och det är The Fabulous Mrs. Maisel. Alla i det här rummet gillar ju så här svärta och otäcka historier, vet jag. Eftersom det är ju det enklaste sättet att få tyngd och cred i vår värld. Men jag tycker Fabulous Mrs. Maisel gör en fantastisk serie om allvarliga ämnen, men den har samma lätthet som liksom tidiga Woody Allen-filmer.
Joel left you? Why? What did you do?
Did you ever think you were supposed to be something and you suddenly realize you're not?
Yes. Married. I was a great wife. I was fun. I can't believe I'm losing him to Penny Pan. That's her name. Penny Pan. I'm sorry, but look at me. Who wouldn't want to come home to this every night?
Det är en väldigt bra blandning av humor och allvar. Mm.
Jag kollar just nu på The Good Fight. Den är inne på sin tredje säsong nu. Det är motståndet mot Trump. Och det är liksom fantastisk skådespeleri. Så att den är verkligen gripande. Jag älskar den.
Mm. Vad bra.
Ja, eller hur? Men Karo, vad ser du mest fram emot nu då?
Ja, men
som
det
du
är,
inte har sett än.
Det är ju faktiskt en film. Men den får kvala in som tv eftersom det är Deadwood-filmen. Aha. Som har premiär på HBO Nordic nu i vår, den 1 juni. Deadwood är den här fantastiska västernserien som HBO gjorde i mitten av 00-talet.
Just det.
Som lades ner för snabbt och för abrupt. Och som har väntat och så snackat som filmer. Och nu kommer den och typ i princip alla är ju med.
Så kul!
Mm. Det tror jag kommer bli grymt.
Ja, helt fantastiskt.
Vågar man fråga dig, Marcus, som även sitter med i podden Tronspelet som handlar om Game of Thrones, vilken serie du ser mest fram emot?
Det är faktiskt en serie som heter Game of Thrones.
Är det?
Ja, det är
det. Vad är det för någon?
Jag vet inte.
Alltså jag sa inte ens den. Jag tänkte att det ser vi alla fram emot.
Ja.
Men det är den världens största tv-serie. Det ska bli spännande att se hur om de ens lyckas knyta ihop säcken, som det så vackert brukar heta. Mm. Annars så är det återigen, jag ser fram emot nya säsongen av Bosch,
ja. Mm. Just det.
Den amerikanska thriller.
Jag älskar ju allting som kommer från Storbritannien, så att jag väntar ju med spänning på här nu när Line of Duty ska komma på.
Jag tror inte du är ensam om det heller.
Nej. Men Line of Duty, kom till svensk streaming nu, säger jag bara.
Ja.
Carolina och Marcus, tack för idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, det här var allt för det här avsnittet av Världens bästa TV. Jag heter Jenny Ågren. Och vill du höra mer från oss, se till att följa oss i din poddspelare. Så hörs vi igen. Hej då!